Det är fredagen den 5 april och det är dags för Blankspots redaktionspodd med mig Martin Skibb, Rasmus Kahnbäck och Britt Stakston. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Jag fick nyheter igår om att det hade varit nya sammandrabbningar mellan två eritreanska grupper. Och det är ju ett välkänt liksom, narrativ numera att så fort den eritreanska regimen arrangerar någonting i Europa så möts de av protester och numera våldsamma mot protester. I mitt flöde är ju här i påskhelgen så har det varit mycket eritreanska inlägg från olika sidor. Och den här gången var det en stad i Schweiz, Järfalingen, Järlafingen. Britt skrattar åt mitt uttal av både Schweiz och andra orter här. Men det är ett oerhört, det är ett allvarligt ämne.
Och får vi höra den schweizertyskan?
Ja, hur säger man då? Det är inte alla som är födda i Wien som kan uttala detta.
Nej. Jag ska inte trakassera mer. Fortsätt du.
Ja, okay. Ja. Där utspelades våldsamma scener. Dels en grupp liksom, pro-regimeritreaner hade samlats på Terre Hotel i staden och för att de mobiliserar stöd för den eritreanska regimen och diktaturen. Och mot det så demonstrerade då den här regimkritiska gruppen Brigad Namedo. Och enligt polisen så var de beväpnade med stenar, järnstänger och klubbor. Dramaturgin var ju liknande den som utspelade sig kring Järva-fältet i Sverige. Och så har det ju sett ut alltså, i stad efter stad, i Israel, i Tyskland, i Sverige, i varje land där då regimen håller sina möten så möts de av våldsamma mot demonstrationer. Mm. Och en efterföljande politisk debatt där dels politikerna är lite tagna på sängen. Vad är det här för människor? Vad heter asyl? Dels som då liksom använder våld för att protestera, vilket man reagerar mot och tycker då att de borde få avslag på sina asylansökningar därför en del. Andra menar ju då, men herregud, har vi släppt in människor som stödjer en diktatur? Då har de ju lurat till sig en flyktingstatus. Att den liksom, diskussionen uppstår också i alla de här länderna. Och också där en del politiker menar att de hade polistillstånd, vi gillar inte det här men vi har mötesfrihet och då får de ha sina möten för att stötta diktaturen. Det är den typen av möten som behöver polisskydd för att kunna äga rum. Och andra då som menar att nej, det här borde förbjudas. Och det är också en karbonkopia av den svenska debatten här inför Järva-festivalen. Så att ja, nej men det byggs upp liksom inför Järva och är ju de här händelserna spär ju på också någonstans båda gruppernas incitament. Å ena sidan att genomföra festivalen och på den andra sidan att stoppa festivalen. Så att vi kommer få anledning att återkomma till detta.
Men det måste ju ändå finnas personer som är emot regimen som inte går och slåss så att säga eller som inte vill göra det och tycker det är fel att man kanske vill ha en icke-våldsprincip.
Absolut, alltså det finns väl en konflikt mellan äldre och yngre lite förenklat inom demokratirörelsen. En äldre generation med klassiska traditionella organisationer och så då en yngre generation som får media, som får utrymme, som får saker att hända och som är trötta på den äldre generationens strategier. Mm. På samma sätt så finns det ju konflikt mellan äldre och yngre lite inom regimanhängarna också. Så att säga. Hur ska man se på diktaturen? Vilka reformer ska man kräva? Hur öppna ska man vara med att prata med media och så? Så att, ja, inom bägge rörelserna så finns det ju en maktkamp också. Men de har ju initiativet, de yngre, alltså den här nya brigaderna med. Du har ju verkligen initiativet. Och även om det kommer uttalanden om man tar avstånd från våld och så ser man väl, skulle jag säga, ändå den här nya rörelsen som någonting väldigt positivt. Men att de är ungefär ungdomar och behöver lära sig protestera på andra sätt. Men man ser att det får effekt. Det ser man ju politiskt. Så är det ju verkar ju våld här vara en framgångsväg, otippat nog.
Det är ju intressant, för jag satt igår och intervjuade Martin Uggla som är Sveriges främsta Belarus-kännare som har jobbat i 20 år med Belarus och människorättskampen där och var ordförande för östgrupperna under en lång period. Och han har precis släppt en bok, Lukasjenkas land. Och där har han ett helt kapitel om hur central icke-våldsprincipen har varit i just den kampen mot i Minsk, alltså att man att den att den har varit enande för människorättskämparna, för att där har man vetat att Lukasjenkas regim i Belarus sitter på våldskapitalet och man kan inte mäta sig mot det. Nu är det i och för sig två helt olika
Men så
saker i och
exakt
med
så
att det inte
säger
är
de
ett
i,
våldskapital.
ja, men exakt så resonerar de
Ja.
i själva Eritrea. Där är ju ändå kampen liksom fredlig och man ska vara passiv och inte gå ut på fredagar och så, sätta upp affischer, men inte. Det finns ju inget väpnat motstånd i Eritrea, så att ja, spännande parallell. Men det är ju just att man har använt våld i Europa som är det nya. I hemlandet så menar man ju att det eritreanska armén är bäst i regionen på våld. Det går inte att mäta sig med det. Så,
Ja, nej, men det är intressant att det också får någon form av, nej, men att det just oftast är de mer demokratiskt sinnade krafterna som är upphovsmännen, så som jag tolkar det. Men att det också ger utfall med det här. Så att, och min förståelse är väl att man inte riktigt vill prata om, eller att alla är överens om, alla politiker och så vidare är överens om att de som stöttar den eritreanska regimen, de ska man inte hjälpa på något sätt, man ska motarbeta dem. Och det ser vi ju i Stockholms stardebatten och så vidare. Det var ju ingen där som säger att nu, det har ju skett en förflyttning genom åren, men nu säger ju ingen att nu ska vi stötta den eritreanska regimens föreningar och så vidare. Men man vill ju ändå, men någonstans så känns det som man ignorerar den andra sidans våld också.
Ja, precis. Det är ju kritiken att man tar lite lätt på det ungefär, att man måste förstå deras frustration. Det finns ju en sån undertext lite grann i det. Att det är en sån fruktansvärd diktatur, så att de måste finna sig i att det här kan hända om de visar sig liksom offentligt på gator och torg. Men någonstans hela fjolåret handlar ju om en koranbränning som alla försvarade med hull och hår. Alltså, som nu tvingas fly till Norge, liksom, blir man väl tillbaka skickad där, koranbrännaren. Eller nazister, alltså, ja, det är de som behöver skyddas av polis för sina möten. Eller också ta yttrandefrihetsförordningen, eller tryckfrihetsförordningen, det är ju till för tidningar som ja, många avskyr att läsa. Liksom. Det är de som behöver grundlagsskydd för att tryckas. Om staten hatar eller som en stor folkopinion hatar, ja, det är de polisen ska skydda. Så att det, men ja, den...
Du, på tal om unga eritreaner så slog det mig att jag kom på att Vanessa Tsehaye, vars morbror sitter ju fängslad tillsammans med Dawit Isaak, hon har ju... Dels bildade hon ju organisationen One Day Seyoum för sin morbror.
Just det.
Och numera är hon ju utbildad advokat och har jobbat på Amnesty International. Men hon lämnade ju Amnesty 29 februari och har gett sig själv 100 dagar att göra den här One Day Seyoum till en riktig global rättighetsorganisation i kampen mot det som sker i Eritrea. Hon har ju bland annat lyft upp en ung amerikansk eritrean som suttit i om det är 10 eller 15 år, på samma sätt, fängslad utan rättegång, utan att ha fått träffa sin familj och utan någonting. Den borde vi ju följa upp
Ja, men
och
verkligen.
se vad det har blivit av. Följa
Verkligen.
vad har hänt under hennes 100 dagar. Jag har följt lite av det på Instagram, men det skulle vi väl kunna fånga upp. Det vore ju intressant som lite i relation till de här internationella vågorna och hoppas hon åstadkomma och så vidare.
Ja, men verkligen bra påminnelse. För det blir också så att de här regimeritreanerna blir ju plötsligt, får väldigt mycket medieljus och framstår ju som liksom the voice of reason. Den liksom, ja, så att balanseras, verkligen. Men hur tänker politikerna kring, om man tar Belarus och får förändring där då, kring icke-våld då? Vad sa han kring det, Uggla?
Ja, nej, men det var faktiskt väldigt intressant vad han pratade om. Alltså, saken i Belarus var ju att Det var ju efter de här stora massiva protesterna som uppstod i samband med presidentvalet 2020 som den belarusiska regimen verkligen gick ut på gatorna och försökte slå ner protesterna med regelrätt våld. Man dödade personer och man fängslade människor och man misshandlade dem och det var det ena med det andra. Det var fruktansvärda scener. Detta gjorde ju att den icke-våldsvågen som spred sig i Belarus, den blev bara starkare och starkare. Och det var ju väldigt intressant. Och den här diskussionen om icke-våldets kraft, den kom ju framförallt från 60- och 70-talet när man faktiskt kunde se att icke-våldsprotester kunde störta regimer på den tiden. Numera är det inte alls lika tydligt att det är på det viset. Och en sak som vi pratade om var att liksom de här som demonstrerar har lärt sig utav varandra att icke-våldet ska gå till på detta viset och att det kan vara en väldigt enande kraft i det hela, så har också regimen lärt sig att hur de ska hantera icke-våldet. Och det är helt enkelt med grövre våld. Men med det sagt så har just den här icke-våldskraften en stark moralisk faktor som Martin Uggla pratade om. Att det är att man enas liksom i att man känner en moralisk överlägsenhet mot regimen och på det viset har man också vunnit och att alla, och det är väldigt mycket lättare att få sympatier. Och detta gör ju att Lukasjenko idag är rädd för folket. Trots att han sitter på våldskapitalet så är han fortfarande, så har han blivit rädd för folket och han litar inte på folket. Och detta är ju också grunden till varför den belarusiska motståndsrörelsen har fått så himla stort stöd i utlandet. Och det ser vi ju verkligen att EU-parlamentet har ju erkänt Svetlana Tichanovskajas regering som det legitima. Och det har ju flera andra regeringar också gjort. Jag är lite osäker om den svenska regeringen har gjort det eller inte. Jag för mig vi har gjort det. Om inte regeringen har gjort det så har riksdagen gjort det i alla fall. Och det finns folkambassader, belarusiska folkambassader över hela Sverige. Faktiskt, fram till förra veckan satt vi faktiskt Blankspot granne med den belarusiska folkambassaden som var i samma trappuppgång. Och här är ju dilemmat någonstans för att det är ändå om det finns en sån här nyckelscen i Belarus 2020 där Lukasjenko han åker ut till en traktorfabrik. När vi säger traktorfabrik så är det inte traktorer som åker på åkrarna utan det är pansarvagnar och det ena med det andra. Sådana fordon som drivs utav traktorhjul. En av de största i världen ligger utanför Minsk. Och där skulle han hålla tal för folket, arbetarna som var där och hade förväntat sig att de skulle stå upp för honom, för det har de alltid gjort tidigare. Det är hans starkaste väljarkrets. Men då började en person skrika avgå och sedan skanderade hela gruppen avgå, avgå, avgå tills det att Lukasjenko var tvungen att fly. Även de använde ju icke-våldet och frågan är om de hade tagit till vapen där, hade de övermannat dem den säkerhetspolis som var runt omkring Lukasjenko och faktiskt lyckats avsätta Lukasjenko. Och då, det kan man ju, det tar oss tillbaka lite till Sverige kring koranbränningarna det också, för att en av de här mer symboliska stora scenerna som jag tror vi kommer komma ihåg från hela NATO-processen, det var ju när aktivister hängde Erdogan vid en flaggstång utanför stadshuset i Stockholm.
I januari, det drog igång allt det där.
Ja, och det drog igång hela alltet. Jag tror att det är någonting som vi verkligen kommer komma ihåg. Och där refererade man ju till i de propagandavideorna till när man dödade Gaddafi. Det var några andra diktatorer, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Där våldet faktiskt hade lyckats. Där det inte var icke-våldet i protesterna, utan det var våldet som gjorde att man faktiskt kunde avsätta. Så jag tyckte det väcker ju många tankar kring det här. Hur ska man...
Det finns ju ett efterspel också. Jag tänker att Kadaffi var ju liksom en våldsam avsättning, men vad händer nästa vecka då? Vad händer sen? Och det är ju Libyen, ett totalt förött land. Det är ju verkligen ett exempel på en misslyckad, någonstans, humanitär intervention när det inte fanns något. Ja, det fanns inget som tog över, och det är väl också det som sker vid våldsamma. Liksom, ett samhälle omstörtas våldsamt, att det är svårt att planera för.
Ja, och också att våldet föder våld på något
Jo,
vis.
jo.
Alltså den som väl har, och detta är ju någonting som vi pratade om, inte så mycket igår, men som jag tycker är tydligt i själva Martin Ugglas bok, att den som har brukat våld, den vet att det fungerar som metod.
Jo, där är ju
Och det
eritreanska
gör...
erfarenheten verkligen. Det är ju alla. Ribban ligger ju väldigt lågt för våldsanvändning för alla politiska partier och organisationer på hornet. Det ligger ju så nära. Ja, men spännande. Det finns ju, jag minns, man, i Indien är också en debatt. Men vad hade hänt? Visst, Gandhi hyllas då för han lyckades kasta ut britterna så småningom med sin icke-våldskamp. Men hade han använt våld hade det kanske gått ännu fortare. Liksom menar att det, ja. Resultatet kanske hade blivit detsamma, men att man då fick en annan övergång, om det då är möjligt.
Ja,
Ja.
å andra sidan, Svetlana Tichanovskaja, hon skulle aldrig få det stödet hon har idag i utlandet om det var så
Nej, nej.
att det blev våldsbejakande
Nej, nej.
plötsligt. Så att det är ju, så det är en sån här sak, alltså hur, när det kommer till diplomati och så vidare, när vi pratar om folkrätten och rule of law, som det heter på engelska, att man ska följa lagar och regler, att det är viktigt att göra detta. Alla de här sakerna bygger ju på någon form av icke-våldsidé också. Och det ser vi ju i Helsingforsdeklarationen från 1975, där vi säger att icke-våld är en av de fundamentala principer vi har. Och här finns ju en krock, vilket vi också ser i både diplomati och hur man ska agera, speciellt nu när kriget verkligen har kommit till Europa med Ukraina, med Nagorno-Karabach, med Israel, Palestina och så vidare. Där man pratar mycket mer om hur kan man använda våldet för att främja fred. Nu låter jag som en
Nej, men det är så. Krig för fred.
fredsaktivist.
Det har ju gått fort det också. Att det är ju inte, vi hade ju en idé om Blankspot om en gång, om en fredskorrespondent. Kommer du ihåg det, Britt? Eller vi har ju försökt
Ja.
i olika perioder laborerat med den idén att istället för en krigskorrespondent ha en fredskorrespondent som skulle studera fredsprocesser i olika länder och hur man har liksom hanterat freden. Men det känns ju nästan som en sån här oerhört kontroversiell korrespondent idag.
Ja, det är många glidningar som sker parallellt.
Du, apropå glidningar, så skrev ju du en text, Britt, i veckan också om det här med desinformationens tidevarv, som ju, ja, tycker jag var en av det mer hoppfulla man har läst, även om bilden du tecknade var väldigt mörk. Ja, men du tar väl avstånd i den här, vad ska man säga, lite uppgivenheten som finns kring desinformation och fake news, att man bara ska leta efter allt som är falskt. Och tyckte jag skrev väldigt klokt om just att många kampanjer behöver ju inte bygga på lögner heller, utan det räcker med att stapla selektivt utvalda sanningar efter varandra i ett radband, så kan du få en propaganda och desinformationseffekt. Du behöver liksom inte ljuga nödvändigtvis för att ägna dig åt desinformation.
Ja, och då
Vad
blir det
som,
ju så här, man letar ju hela tiden efter saker, liksom viktiga pusselbitar fram. Och då, jag tycker ju att mitt i allt svårt som har varit så ser man också fantastiska. Jag tycker fortfarande att exemplet med hur Zelensky och hans närmaste ministrar valde att hantera desinformationen som ju gick ut på att sprida ryktet om att de hade gett upp flytt eller liksom tagits om hand om på olika sätt och vis. Och så valde man direkt mot säkerhetsteamen runt Zelensky. Det här var väl andra eller första dagen, det var nog andra dagen på kvällen efter den ryska invasionen hade inletts, så är det ju den här klassiska Instagram-bilden som jag redan skrev om då, när den publicerades, när han gick ut med fyra, fem av sina närmaste ministrar. Men idag när man också lyssnar på de analytiker som liksom kan regionen mycket mer än vad jag kan, så pratar man ju verkligen också om Det handlar ju också om att de hade byggt upp det. Det handlar ju inte bara om att man gick ut då. Det hade säkert kunnat vara effektivt med tanke på hur alla blickade mot Ukraina och följde allt digitalt. Och Zelensky hade ju redan... Men det var ju något man har jobbat med ända sedan 2014. Och då blir ju det ett väldigt, inom citationstecken, enkelt sätt att hantera. Men också väldigt tydligt att bara det är här. Och det var ju så väldigt befriande att se i en tid där man, när man hade varnat för liksom den ryska kapaciteten till att sprida den här typen av rykten och påståenden. Så det har man ju, det har jag tagit upp och många andra regelbundet genom åren, så blev det ett så tydligt exempel på hur det faktiskt var ett kraftfullt verktyg. Och sedan dess har man ju i Ukraina verkligen sett exempel på hur man har kunnat bygga ett försvar hos människor och även gett liksom, tillgång via digitala kanaler till livsviktiga saker som vatten och rätt information. Men även koranbränningarna som ni nyss pratade om, där blir vi ju påminda om i en svensk kontext ändå det viktiga arbetet som jag är övertygad har skett runt koranbränningarna också i att försöka förklara den svenska demokratin. Internationellt tycker jag att man misslyckades när UD skrev det här brevet till de här ledarna som skulle förstå det svenska, de muslimska ledarna som skulle förstå den svenska demokratin, tyckte jag att man inte alls förklarade och man helt glömmer bort att hur poliskårer i andra länder är tätt förknippade med ett helt annat styre än vad vi har i Sverige. Och att det inte betyder att de här poliserna tycker att koranbränningarna är okej okay utifrån så som det tolkas som en religiös, som en kränkning av bränning av religiösa skrifter och så. Och då, det tredje tecknet för mig är nu när jag lyssnade mer efter Carl Miller, så om man vill lyssna på en aktuell presentation han har gjort, så var han ju här på Källkritikens dag, men jag har ju lyssnat på honom tidigare, och han är ju då en brittisk forskare som har tittat mycket på maktförhållandena på digitala plattformar längre. Och han är så befriande tydlig i det som jag tycker saknas hela tiden. Han är ju nästan skoningslös i sin kritik av att det vi ska fokusera på, det är att visa i vilka syften informationen pusslas ihop. Vilka är aktörerna? Och då tänker jag på de allra första gångerna när jag reagerade över när det skulle räknas hur många inlägg som finns under en hashtag och det skrevs artiklar direkt i svenska medier. Så var det det man var fokuserad på, men inte att gå tillbaka till den första källan över varför och varifrån kommer det här och ge oss det här pusslet av helhetsbilden så att säga. Så det att få ett perspektiv på att det är det vi ska göra nu tycker jag är väldigt befriande. Jag tycker det är väl den mest naturliga uppgiften av dem alla, för journalistiken också. Men att få höra någon som så tydligt pekar hur desinformations begreppet som ju nu har blivit samling. Alla som är experter på det här vill ju komma dragandes med missinformation och alla möjliga olika begrepp. Men i den mediala bilden och hos allmänheten så har ju desinformation blivit det stora som är nu istället för som fake news var förut liksom. Och då att faktiskt tänka på att om vi då pratar om LVU-kampanjen som en desinformationskampanj, så kommer man ju få stånga sig blodig med att vi vet ju att barn omhändertas. Det är ju ett faktum. Men det är ju andra pusselbitar som gör att det här kan plockas ihop på ett felaktigt sätt och sättas ihop i ett fel sammanhang om man har en annan agenda för att visa vad svenska institutioner gör mot muslimska barn eller vad det kan bli. Och då kan det ju inte bli en diskussion om huruvida socialtjänsten omhändertar barn eller inte, för det är ju ett faktum att man gör. Att det sen sker på helt andra grunder än det narrativ där de här händelserna har satts ihop på falskt sätt. Så det blir, jag tycker det är väldigt, väldigt relevant. Och så känner jag mig lite hoppfull om, och då, det känns lite härligt när man just har suttit och gått igenom alla lådor av 10 års medieutveckling och för min egen del 20 eller 30 års kommunikationsutveckling. Så ramlade jag lite ner också i tron på att det här kommer vi ändå fixa. Och det, journalistiken är, jag har ju fortfarande och kan ställa mig lite vid sidan av. En jättetro på det, men också biblioteken. Och då är det ju lite kul att vi ska prata om detta, Blankspot, och i en spännande panel som jag väl inte ska avslöja än vilka som är med i, men som ändå är kul att göra till hösten på bokmässan. Så att det var lite fint att få skriva den där texten. Det var ju den sista texten jag skrev på Blankspots gamla kontor, så det var väl en liten cirkel för mig också.
Precis, ett seminarium som vi arrangerar på mässan. Men jag tycker det är superspännande någonstans att med din text, du kommer liksom vidare från det här bara att fake news är ett problem eller att desinformation är ett problem till att faktiskt prata om okej, men hur hanterar vi det då? Hur hanterar man liksom, ja, med informationskrigföring då, liksom, mot Sverige? Att det är det handlar om, liksom. Det är inte bara någon som försöker luras i största allmänhet i många fall, utan ja, men, omfattande kampanjer som får statligt understöd. Liksom. Och just de här, ja,
Och
men det
han vill
kanske,
ju just
ja.
säga, använda begreppet informationskrigföring, liksom. Och liksom, vikten av att peka vilka aktörerna är. Och det kan vara stater, men det kan också vara ja, men påverkanskonsulter, olika aktörer, olika politiska aktörer och så vidare. Liksom. Och ett framåtlutat förhållningssätt. Och det är ju, jag tycker det är lite av det som har varit Blankspots gärning i relation till att vilja och föra en dialog, men också lyfta upp liksom journalistikens hantverk och så. Så men ibland behöver man bli påmind om sådana självklarheter. Men det känns som att det var en viktig text, för det är många som har hört av sig och uppskattat den. Det är väl lite att man känner att det finns en möjlighet att ha lite agens i det här. Det finns något att göra i relation till det här.
Ja, att lösningen inte heller är bara att det här ska debankas och sen är det löst, utan tvärtom så kan det vara som att kasta bensin på elden i en del fall.
Ja.
Det är så de här påståendena verkligen får spridning. När alla etablerade medier ska publicera de falska påståendena och säga att de är falska.
Och framför allt för att det är ju ofta ganska snyggt förpackade kampanjer med smarta sägningar som sätter sig och nästan som kampanjnamn på jättemånga sådana initiativ. Och istället för att lyfta blicken och ta tag i den större frågan om att det kanske handlar om ett initiativ som har mot yttrandefriheten eller någonting, så upprepar man de här kampanjnamnen eller det fenomenet som verkliga händelser på ett felaktigt sätt har satts ihop. Så fokus på de större frågorna var väl huvudpoängen av den artikeln. Och det känns väl som en, det är väl det vad journalistiken också kan bidra med.
Tusen tack alla ni som lyssnar och läser och följer och stöttar Blankspot. Gå in och läs på sajten nu så finns också en färsk intervju med Sveriges klimatambassadör inför COP 29 i Azerbajdzjan som Rasmus Hård fokuserar på. Artiklar om den georgiska regeringens lagförslag om utländska agenter. Och en rapport från Kulturhusets möte där Johan Floderus, två före detta gisslan som suttit i iranskt fängelse, också vittnade om situationen.
Och
Och
Rasmus nominering.
Rasmus har också nominerats till Röda Korsets journalistpris för bevakningen av Nagorno-Karabach, så det får ni hålla tummarna för. Så mycket läsning på sajten för er som lyssnade först via podden. Ja, med det så önskar vi trevlig fortsättning och slut på helgen. Tack så mycket.
Ha det fint.